Kapitel 7. Skuggans barn. Egwen satt vid elden och stirrade upp på skärvan av statyn. Men Perrin gick ner till dammen för att få vara i fred. Det började skymma och en nattvind blåste redan i öster, for över vattenytan. Han tog yxan från öglan i bältet och vred och vände på den i händerna. Skaftet av ask var lika långt som hans arm, lent och svalt att röra vid. Han avskydde det. Han skämdes över hur stolt han hade varit över yxan hemma i Imonswall, innan han visste vad han kanske skulle vilja göra med den. Avskyr du henne så mycket, sa Elias bakom honom. Han ryckte förskräckt till och höjde yxan till hälften innan han såg vem det var. Kan du också läsa tankar, som vargarna? Elias la huvudet på sned och såg forskande på honom. En blind kunde tyda din uppsyn, pojk. Nå, sjung ut. Hatar du flickan? Se ner på henne. Så är det. Du var beredd att döda henne därför att du ser ned på henne. Hon som alltid släpar fötterna efter sig och är i vägen för dig med sina fruntimmers fasoner. Egwen har inte släpat fötterna efter sig i hela sitt liv, protesterade han. Hon gör alltid sin andel. Jag ser inte ned på henne. Jag älskar henne. Han blängde på Elias, förbjöd honom att skratta. Inte på det sättet. Jag menar inte att hon är som en syster, men hon och Rand, blod och aska. Om korparna hade fått tag i oss, om... Jag vet inte. Jo, det gör du. Om hon hade fått välja hur hon skulle dö, vilket sätt tror du att hon skulle ha valt? Ett enda hugg med yxan, eller på samma sätt som det djur vi såg idag? Jag vet vad jag skulle ha valt. Jag har inte rätt att välja åt henne. Du tänker väl inte berätta det för henne om att... Hans grepp om yxskaftet hårdnade. Armmusklerna knöt sig. Muskler som var grova för hans ålder, uppbyggda av långa timmar av att svinga släggan i Mäster Luhans smedja. Ett ögonblick trodde han att det tjocka träskaftet skulle knäckas. Jag avskyr den här tingesten, morrade han. Jag vet inte vad jag gör med den. Svassar runt som ett får. Du vet, jag skulle inte ha kunnat göra det. Så länge det bara var på låtsas gick det an att stoltsera och se ut som om jag... Han suckade och rösten sjönk. Det är annorlunda nu. Jag vill aldrig mer använda den. Du kommer att använda den. Perrin höjde handen för att kasta yxan i dammen, men Elias grep tag i hans handled. Du kommer att använda den, och så länge du avskyr det kommer du att använda den klokare än många andra. Vänta, om det någonsin kommer en stund när du inte hatar den längre, är det dags att kasta den så långt du kan och själv springa åt andra hållet. Perrin vägde yxan i händerna, ännu frestad att lämna den i dammen. Det är lätt för honom att säga vänta. Tänk om jag väntar och sedan inte kan kasta bort den. Han öppnade munnen för att fråga Elias, men inga ord kom ut. Han uppfattade ett bud från vargarna, så uppfordrande att hans ögon blev glasartade. Ett ögonblick glömde han vad han hade tänkt säga. Glömde att han alls hade tänkt säga något. Glömde rent av hur man gör när man andas och talar. Elias ansikte sjönk också ihop. Och blicken såg ut att vända sig inåt och långt bort. Så var det borta, lika snabbt som det kommit. Det hela hade inte pågått mer än ett hjärtslag, men det var nog. Perrin ruskade på sig och fyllde lungorna med luft. Elias hejdade sig inte. Så snart slöjan för hans ögon lyftes rusade han utan tvekan mot elden. Utan ett ord sprang Perrin efter honom. Släck elden, ropade Elias hest åt Egwen. Han gjorde enträgna gester och såg ut som om han ville skrika i en viskning. Släck den. Hon reste sig upp och stirrade osäkert på honom. Och sedan gick hon närmare elden, men långsamt. Det var tydligt att hon inte förstod vad som hände. Elias knuffade sig förbi henne och slet upp tekitteln. Och när han brände sig på den svor han. Han bollade med den en stund innan han i alla fall vände den upp och ned över brasan. Ett steg efter honom kom Perrin, lagom för att börja sparka jord över de fräsande kolen när det sista av teet stänkte ned i elden, väsande och stigande i slingor av ånga. Han slutade inte förrän de sista resterna av elden var begravda. Elias slängde kitteln åt Perrin som genast släppte den med ett halvkvävt skrik. Perrin blåste på händerna och såg bistert på Elias. Men denna var alldeles för upptagen med att snabbt titta igenom lägerplatsen för att bry sig om honom. Ingen möjlighet att dölja att någon har varit här, sa Elias. Vi kan bara skynda oss och hoppas. De kanske inte bekymrar sig. Blod och aska. Jag var nästan säker på att det var korparna. Perrin slängde snabbt sadeln på Bela och stödde yxan mot benet när han böjde sig ned för att dra åt sadeljorden. Vad är det? Frågade Egwene. Hennes röst skalv. Trollocker? En blekman? Bege er åt öster eller väster, sa Elias till Perrin. Hitta ett gömställe, så letar jag upp er så snart jag kan. Om du får se en varg. Han skyndade bort. Hopkrupen, som om han tänkt springa på alla fyra och försvann i de långa kvällsskuggorna. Egwene samlade snabbt ihop sina fåtaliga tillhörigheter, men hon avkrävde ändå Perrin en förklaring. Hennes röst var enträgen och blev allt mer skrämd för varje sekund han bara teg. Han var också rädd, men fruktan gav dem mer fart. Han väntade tills de var på väg mot den sjunkande solen. Småspringande framför Bela och med yxan i ett grepp över bröstet med båda händerna berättade han det lilla han visste i korta stycken medan han sökte efter en plats där de kunde gömma sig och vänta på Elias. Det kommer en massa män till häst. De kom upp bakom vargarna, men männen såg dem inte. De är på väg mot dammen. Förmodligen har det ingenting med oss att göra. Det är det enda vatten som finns på flera milsteg. Men ljusfläck säger... Han sneglade över axeln. Kvällssolen målade underliga skuggor över hennes ansikte. Skuggor som dolde hennes min. Vad tänker hon? Ser hon på dig som om hon inte känner dig längre? Känner hon dig? Ljusfläck säger att det luktar fel. Det är ungefär samma sak som när en galen hund luktar fel. Dammen hade försvunnit utom synhåll bakom dem. Han kunde fortfarande urskilja stenblock, skärvor av Arthur Hökvinges staty i den tätnande skymningen. Men inte så tydligt att det gick att avgöra vid vilken sten det hade gjort upp sin eld. Vi håller oss undan dem, hittar ett ställe där vi kan vänta på Elias. Varför skulle det besvära oss, undrade hon. Vi förmodas vara trygga här. Det här ska ju vara ett tryggt ställe. Ljus, det måste finnas något ställe där man kan vara trygg. Perrin ägnade mer uppmärksamhet åt att leta efter ett gömställe. Det kunde inte vara särskilt långt från dammen, men skymningen blev allt djupare. Snart skulle det vara för mörkt för att ta sig fram. Kullarna kransades ännu av ett svagt ljus och från dalgångarna, där man knappt såg någonting, tycktes det ljust på krönen. Långt bort till vänster avtecknade sig någonting mörkt mot himlen. En stor, flat sten som stack ut ur sidan av en kulle och höjde sluttningen under i mörker. Hitåt, sa han. Han sprang bort mot kullen, sneglade över axeln för att se om männen som nalkades syntes ännu. Han såg ingenting. Ännu. Flera gånger fick han lov att stanna och vänta medan de andra kom snubblande efter honom. Egwene satt hopkrupen över Belas hals och märren letade sig försiktigt fram på den ojämna marken. Perrin trodde att båda måste vara tröttare än han hade trott. Det här får lov att vara ett bra gömställe. Jag tror inte att vi hinner leta upp ett annat. När de kom till backen studerade han den massiva, flata stenen som stod skarpt mot skyn. Den stack ut ur slänten nästan högst upp. Det var någonting egendomligt välbekant över hur översidan av den väldiga plattan tycktes forma oregelbundna steg. Tre upp och ett ned. Han klättrade den korta biten upp och trevade över stenen, kände sig fram längs den. Trots århundradens nötning gick det fortfarande att känna fyra pelare intill varandra. Han kastade en blick upp mot stenens trappliknande överdel som tornade upp sig över hans huvud, likt en väldig sned utbyggnad. Fingrar. Vi ska söka skydd i Arthur Hökvinges hand. Lite av hans rättvisa kanske finns kvar här. Han vinkade åt Egwen att komma upp. Hon rörde sig inte, så han hasade ner för kullen igen och berättade för henne vad han hade hittat. Egwen tittade upp längs slänten med huvudet framskjutet. Hur kan du se någonting? Frågade hon. Perrin öppnade munnen men stängde den igen. Han fuktade läpparna medan han såg sig om. Och egentligen var det först nu han var medveten om vad han såg. Solen hade gått ned helt och hållet och fullmånen gömde sig bakom molnen. Men för honom kändes det som om skymningens purpurdunkel dröjde kvar. Jag kände stenen, sa han till sist. Det kan inte vara något annat. Vi kan inte se oss i skuggan, inte ens om det har kommit så här långt. Han tog Belas tyglar för att leda henne upp till skyddet under handen. I ryggen kände han Egwens blickar. När han hjälpte henne ur sadeln brakade skriklös i natten, borta vid dammen. Hon la ena handen på Perrins arm och han hörde den outtalade frågan. Männen såg vind, sa han motvilligt. Det var svårt att urskilja innebörden i vargarnas tankar. Någonting med eld. De har facklor. Han tryckte ned henne under stenen och kröp ihop bredvid henne. De delar upp sig i smågrupper för att leta. Det är så många och alla vargarna är skadade. Han försökte göra rösten glättigare. Men Ljusfläck och de andra borde kunna hålla sig ur vägen för dem, även om de är skadade. Och oss väntar de sig inte att hitta. Man ser inte det man inte väntar sig. Snart ger de upp och slår läger. Elias var tillsammans med vargarna och han skulle inte lämna dem så länge de var jagade. Så många ryttare, så envisa. Varför är de så envisa? Han såg att Egwen nickade, men det var mörkt och hon förstod inte att han såg det. Vi klarar oss, Perrin. Ljus, tänkte han förundrat. Nu försöker hon trösta mig. Skriken fortsatte och fortsatte. Små klungor av facklor rörde sig i fjärran. Fladdrande ljuspunkter i mörkret. Perrin, sa Egwen lågt. Dansar du med mig på soldag, om vi är hemma till dess? Hans axlar skakade. Han gav inga ljud ifrån sig och han visste inte om han skrattade eller grät. Det ska jag. Jag lovar. Mot sin vilja grep han hårdare om yxan. En påminnelse om att han fortfarande höll i den. Hans röst sjönk till en viskning. Jag lovar, sa han än en gång. Och hoppades. Nu red grupper av män med facklor bland kullarna. Grupper om 10 eller 12 man. Perrin kunde inte avgöra hur många grupper det var. Ibland var 3-4 stycken inom synhåll på en gång. Red fram och tillbaka. De fortsatte att ropa åt varandra och ibland hördes tjut i natten, hästars skrianden, människors skrik. Han såg alltihop från mer än ett håll. Han satt hopkuret på sluttningen tillsammans med Egwen och såg facklorna som rörde sig likt eldflugor genom mörkret. Och i tanken sprang han i natten tillsammans med Ljusfläck, vind och språng. Vargarna hade blivit alltför skadade av korparna för att kunna springa långt eller fort. Nu försökte de bara driva bort dessa män ur mörkret, driva dem tillbaka till tryggheten vid eldarna. När vargar strövade omkring i natten sökte människor sig alltid till eldar. Vissa av ryttarna ledde rader av hästar med tomma sadlar. De gnäggade och stegrade sig med stora rullande ögon när de grå skepnaderna pilade omkring bland dem, skriade och slet tyglarna ur händerna på de män som höll dem, spred sig åt alla håll så snabbt benen bar. Också de hästar som bar ryttare skriade när grå skuggor kom blixtrande ur natten med huggtänder som kunde slita av en hassena. Och ibland skrek även ryttarna, precis innan käftarna slöt sig om deras strupar. Elias var också där ute. En dunklare närvaro som smög i natten med sin långa kniv. En tvåbent varg med en enda vass huggtand av stål. Ofta blev ropen svordomar, men ryttarna vägrade att ge upp. Med ens begrep Perrin att männen med facklorna följde ett mönster. Var gång någon av grupperna kom inom synhåll var åtminstone en av dem närmare den sluttning där han och Egwene gömde sig. Elias hade sagt att de skulle gömma sig, men om vi flyr då? Vi kanske kan gömma oss i mörkret om vi inte stannar, kanske. Det måste vara mörkt nog för det. Han vände sig mot Egwene, men beslutet togs ifrån honom. Minst ett dussin facklor nådde fram till slänten, vajande i takt med de travande hästarna. Lansspetsar glimmade i eldskenet. Han stelnade till och höll andan med händerna hårdare om yxskaftet. Ryttarna red förbi kullen, men en av männen ropade till och facklorna vände om. Han tänkte förtvivlat, sökte efter något sätt att ta sig därifrån. Men de skulle synas så snart de rörde sig, om de inte redan hade blivit sedda. Och när de väl var upptäckta skulle de inte ens i skydda mörkret ha någon chans. Ryttarna stannade nedanför backen, var och en med en fackla i ena handen och en lång lans i den andra. De använde enbart skänklarna till att styra hästen. Vid fackelskenet kunde Perrin urskilja vita mantlar, sådana som ljusets söner bar. De höll facklorna högt och lutade sig framåt i sadlarna, tittade upp mot de djupa skuggorna under Arthur Hökvinges fingrar. Det är någonting där uppe, sa en av dem. Hans röst var alldeles för hög, som om han var rädd för det som låg utanför facklans ljuskrets. Jag sa ju att man kan gömma sig under skuggan. Är inte det där en häst? Egwene la ena handen på Perrins arm. Hennes ögon var stora i mörkret. Hennes tysta fråga var tydlig, trots mörkret som dolde hennes anletsdrag. Vad skulle de göra? Elias och vargarna jagade fortfarande genom natten. Hästarna nedanför trampade oroligt. Om vi flyr nu hinner de ju fatta oss. En av vitrockarna red fram ett litet stycke och ropade upp mot kullen. Om ni förstår mänskligt tal, så kom ned och ge upp. Ingen kommer att skada er om ni vandrar i ljuset. Om ni inte ger upp kommer ni allihop att bli dödade. Ni får en minut på er. Lansarna sänktes och de långa stålspetsarna blänkte i fackelskenet. Perrin, viskade Egwene, vi kan inte fly från dem. Om vi inte ger upp dödar de oss. Perrin. Elias och vargarna var fortfarande fria. Ännu ett avlägset gurglande skrik vittnade om att en vitrock hade kommit för nära ljusfläck. Om vi flyr. Egwene såg på honom, väntade på att han skulle säga vad de skulle göra. Om vi flyr. Han skakade missmodigt på huvudet och reste sig liksom i trans. Snubblade ner för slänten mot ljusets söner. Han hörde hur Egwene suckade och följde efter honom, motsträvigt släpande fötterna efter sig. Varför är vitrockarna så envisa? Som om de verkligen hatade vargarna. Varför luktar de fel? Han tyckte nästan att han själv kunde känna den orena lukten när en vindby kom från ryttarnas håll. Släpp yxan, röt ledaren. Perrin snavade fram mot honom, rynkade på näsan för att bli kvitt den lukt han tyckte sig känna. Släpp den, tölp! Ledaren vände lansen mot Perrin. Ett ögonblick stirrade han på lansspetsen, så mycket skarpt stål att den kunde gå tvärs igenom honom. Och med en skrek han, nej! Det var inte åt ryttaren han skrek. Ur natten kom språng, och Perrin var ett med vargen. Språng, valpen som hade sett örnarna svinga sig i höjden och så innerligt hade velat flyga över himlen på samma sätt som det. Valpen som hoppade och skuttade och sprang tills han kunde hoppa högre än någon annan varg, som aldrig hade förlorat valpens längtan efter att flyga. Ur natten kom språng, hoppade och lämnade marken, svingade sig uppåt som en örn. Vitrockarna hade bara ett ögonblick på sig att svära innan Sprongs käka slöt sig om strupen på den man som hade riktat lansen mot Perrin. Kraften i den stora vargens språng fick de båda att tumla ned på andra sidan om hästen. Perrin kände hur strupen krossades, kände blodsmaken. Sprong landade lätt, hade redan hunnit undan från den man han dödat. Pälsen var tovig av blod, hans eget och andras. Ett huggsår i ansiktet löpte över den tomma håla där vänster öga hade suttit. En sekund mötte han Perrins blick med sitt friska öga. Spring, broder! Han virvlade runt för ännu ett språng, för att en sista gång svinga sig upp i luften, och en lans naglade fast honom vid jorden. Ännu en stålspets borrade sig in genom hans reben, borrade sig ned i myllan under honom. Sparkande högg han efter skaftet som höll fast honom. Svinga sig i luften! En smärta fyllde Perrin och han skrek. Ett ordlöst vrål som hade något av vargens tjut i sig. Utan att tänka sig för störtade han framåt, ännu vrålande. Alla tankar hade avstannat. Ryttarna stod så tätt att de inte kunde använda sina lansar och yxan var fjäderlätt i hans hand. En väldig vargtand av stål. Någonting hårt träffade hans huvud och när han föll visste han inte om det var språng eller han själv som dog. Svinga sig i luften som örnarna. Mumlande och omtöcknad öppnade Perrin ögonen. Det gjorde ont i huvudet och han kunde inte komma ihåg varför. Blinkande mot ljuset såg han sig om. Egwen satt på knä och vakade över honom där han låg. De befann sig i ett fyrkantigt tält, lika stort som ett mellanstort rum på en gård, med ett stycke segelduk till golv. Oljelampor på höga hållare, en i vart hörn, spred ett klart ljus. Ljuset var det lovat, Perrin, sa hon andlöst. Jag var rädd att jag hade dödat dig. Istället för att svara stirrade han på den gråhårige man som satt i tältets enda stol. Hans blick möttes av ett mörkökt, faderligt ansikte. Ett ansikte han inte fick att gå ihop med mannens vapenrock i vitt och guld och det blänkande harnesket över den snövita rocken under. Det såg ut som ett så vänligt ansikte, rättframt och värdigt. Och någonting i det rimmade väl med tältets stramt eleganta inredning. Ett bord och en hopfällbar säng, ett tvättställ med ett enkelt vitt handfat och kanna. En ensam träkista med inläggningar i enkla geometriska mönster. Det trä som fanns var putsat till en mjuklyster och all metall glimmade, men inte för starkt. Ingenting var pråligt. Allting i tältet var vittnesbörd om hantverksskicklighet. Men endast det som hade sett skickliga hantverkare, som Mäster Luhan eller Mäster Adir, finsnickaren i Imonswall, kunde se det. Tankfullt sträckte mannen fram ett trubbigt finger och vidrörde två små högar av föremål på bordet. I en av dessa högar såg Perrin sin kniv och det han själv hade haft i fickorna. Det silvermynt som Orain hade givit honom rullade ur högen och mannen sköt eftertänksamt tillbaka det. Han spetsade läpparna, övergav högarna och lyfte Perrins yxa från bordet, vägde den i händerna. Så vände han uppmärksamheten mot de två ungdomarna igen. Perrin försökte resa sig. En skarp smärta högg till i armar och ben och förvandlade rörelsen till ett klumpigt fall. Nu först märkte han att han var bunden till händer och fötter. Han vände blicken mot Egwene som gjorde en bedrövad grimas och vred på sig så att han kunde se hennes rygg. Ett halvdussin remmar var lindade om hennes handleder och vrister så hårt att de skar in i köttet. Mellan banden runt händer och fötter gick ett rep, så kort att hon inte kunde räta på sig mer än till hälften, om hon alls kom så långt. Perrin stirrade på det. Att de var bundna var förfärande nog, men de här banden hade kunnat hålla fast hästar. Vad tror de att vi är? Den gråhårige mannen iakttog dem, nyfiken och eftertänksam. Som mäster Alvear när han grunnade på något problem. Han höll i yxan som om han hade glömt den. Tältfliken veks åt sidan och en högrest man steg in i tältet. Hans ansikte var långt och utmärglat, med ögon så insjunkna att han föreföll blicka ut ur grottor. Det fanns ingenting överflödigt på honom, inget som helst fett. Hans hud var hårt spänd över musklerna och benstommen. Perrin såg en skymt av natten utanför, av lägereldar och två vitklädda vakter vid tältöppningen, och sedan föll tältfliken på plats igen. Så snart nykomlingen var inne i tältet stannade han, stod stel som ett järnspett och stirrade rakt framför sig på tältets bortre vägg. Hans rustning glimmade som silver mot den snövita manteln och rocken. Kapten! Rösten var lika hård som hållningen och skorrade, men på något sätt var den tonlös, uttryckslös. Den gråhårige mannen gjorde en obesvärad gest. Lediga, son Bayer, har ni räknat våra kostnader för detta möte? Den högreste mannen ställde sig lite mer bredbent, men bortsett från det kunde Perrin inte se någonting ledigt i hans hållning. 9 döda kapten och 23 sårade, varav 7 allvarligt. Men alla kan rida. 30 hästar måste slaktas. De har fått hasscenorna avslitna. Han gav orden eftertryck med sin känslolösa röst. Som om det som hade hänt hästarna var värre än att männen dött och sårats. Många av reservhästarna har slitit sig. Vi kanske kan hitta dem i gryningen, kapten. Men med vargar här kommer det att ta flera dagar innan vi kan samla ihop alla. De män som skulle ha bevakat dem har tilldelats nattvakt tills vi når Caimlin. Vi har inte flera dagar på oss, son Bayer, sa den gråhårige milt. Vi ger oss av i gryningen. Ingenting kan förändra det. Vi måste komma till Caimlin i tid, inte sant? Som ni befaller, kapten. Den gråhårige sneglade på Perrin och Egwene och såg sedan bort igen. Och vad har vi att uppvisa efter det hela, bortsett från de här båda ungdomarna? Bayer tog ett djupt andetag och tvekade. Jag har låtit flå den varg som påträffades tillsammans med dem, kapten. Fällen borde bli en bra matta i ert tält. Språng. Utan att ens märka vad han gjorde började Perrin morra och stretade mot rämmarna. Det skar in i hans hud. Handlederna blev hala av blod men gav inte vika. För första gången såg Bayer på fångarna. Egwene ryggade tillbaka. Ansiktet var lika uttryckslöst som rösten. Men i de insjunkna ögonen sken ett grymt ljus. Lika visst som lågor brann i Baal Samons blick. Bayer hatade dem som om de vore fiender sedan många år, inte människor han inte hade sett förrän i natt. Perrin stirrade trotsigt tillbaka. Hans mun krökte sig i ett tunt leende när han föreställde sig hur det vore att sätta tänderna i mannens strupe. Mens försvann leendet och han ruskade på sig. Tänderna. Jag är människa, inte varg. Ljus, det måste bli ett slut på det här. Men ändå mötte han Byers fientliga blick, mötte hat med hat. Jag bryr mig inte om mattor av vargpäls, son Byer. Förebråelsen i kaptenens röst var mild, men Byers rygg blev tvärt rak igen och han fäste blicken på tältväggen. Ni avlade rapport om vad vi har uppnått i natt, inte sant? Om vi nu uppnådde någonting. Jag skulle säga att den flock som anföll oss bestod av drygt 50 vargar, kapten. Av dem dödade vi minst 20, kanske 30. Jag ansåg det inte värt risken att förlora fler hästar för att föra hit liken. Imorgon ska jag samla ihop och bränna dem, alla som inte släpats bort i mörkret. Utöver de här två var det minst ett dussin andra människor. Jag tror att vi nedgjorde 4 eller 5, men det är inte troligt att vi finner några kroppar med tanke på mörkvänners benägenhet att föra bort sina döda för att dölja förluster. Detta tycks ha varit ett överlagt bakhåll, men då uppstår frågan om... Perrins strupe snörde samman medan den magre mannen fortsatte. Elias... Nyfiket, motvilligt, sträckte han ut tanken efter Elias, efter vargarna, och fann ingenting. Det var som om han aldrig hade haft förmågan att känna en vargs sinne. Antingen är de döda, eller också har de övergivit dig. Han ville skratta, ett bittert skratt. Äntligen hade han fått det han önskat sig, men priset var högt. Och just då skrattade den gråhårige mannen. Ett fylligt, syligt skrockande som fick röda fläckar att slå upp på Byers kinder. Jaså, son Byer. Det är er övertänkta bedömning att vi angreps i ett planerat bakhåll av uppåt 50 vargar och runt ett dussin mörkvänner. Inte sant? När ni har varit med om lite fler strider... Men kapten Bornhold, jag skulle säga 6 eller 8 vargar, son Byer, och kanske inga andra människor än de här båda. Ni har den sanna glöden, men ingen annan erfarenhet än den ni fått i städerna. Det är en helt annan sak att föra ut ljuset när det är långt till gator och hus. Vargar har en förmåga att i natten verka fler än de är, och det har människor också. Högst 6 eller 8 skulle jag tro. Byers rodnad blev sakta djupare. Jag misstänker också att det befann sig här av samma skäl som vi. Det här är det enda vatten som finns på minst en dagsresas håll. En mycket enklare förklaring än spioner och förrädare bland sönerna. Och de enklaste förklaringarna är oftast de sannaste. Det kommer erfarenheten att lära er. Byers ansikte blev likblekt medan den farfaderlige mannen talade. Som en kontrast djupnade fläckarna på hans insjunkna kinder från rött till purpurrött. Han kastade en hastig blick på de båda fångarna. Han hatar oss ännu mer nu, tänkte Perrin, när han har fått höra det här. Men varför hatade han oss till att börja med? Vad har ni att säga om den här? Sa kaptenen och höll upp Perrins yxa. Byer såg frågande på sin befälhavare och väntade på en nick innan han övergav sin stela hållning och tog emot vapnet. Han vägde yxan i händerna och grymtade häpet till. Snurrade den sedan i en cirkel över huvudet. En cirkel som knappast undgick tältets tak. Han hanterade den med en säkerhet som om han fötts med en yxa i händerna. En motvillig beundran for över hans ansikte. Men när han väl sänkte yxan var hans uppsyn åter uttryckslös. Utomordentligt välbalanserad, kapten. Enkelt, men gjord av en mycket god vapensmed. Kanske rent av en mästersmed. Han gav fångarna en mörk, glödande blick. Inget vapen för en bypojke, kapten. Eller en bonde. Nej, den gråhårige mannen vände sig mot Perrin och Egwene med ett missmodigt, aningen förebroende leende. En vänlig farfar som visste att hans barnbarn ställt till med ofog. Mitt namn är Jofram Bornholt, upplyste han. Du heter Perrin, har jag förstått. Men du, unga dam, vad heter du? Perrin blängde på honom, men Egwene skakade på huvudet. Var inte dum nu, Perrin. Jag heter Egwene. Bara Perrin och bara Egwene, mumlade Bornholt. Men om ni verkligen är mörkervänner, vill ni väl i mesta möjliga mån dölja vilka ni är? Perrin hävde sig upp på knä. Mer än så kunde han inte resa sig. Inte så som det bundit honom. Vi är inga mörkvänner, protesterade han argt. Han hade inte helt fått fram orden förrän Bayern nått fram till honom. Mannen rörde sig som en orm. Han såg hur skaftet på hans egen yxa kom emot honom och försökte ducka. Men det träffade honom ovanför örat. Att han inte fick skallen spräckt berodde enbart på att han rörde sig bort från slaget. Det flimrade ändå för ögonen. Han föll till marken och tappade andan. Det ringde i huvudet och blod rann ner för kinden. Ni har inte rätt, började Egwene. Och så skrek hon till när yxskaftet snabbt kom emot henne. Hon slängde sig åt sidan och slaget ven genom luften medan hon tumlade omkull på marken. Ni ska vara hövliga, sa Bayer, när ni talar till en av ljusets smorda. Annars har ni snart ingen tunga kvar att tala med. Det värsta var att det fortfarande inte fanns några känslor i hans röst. Att skära ut tungan på dem skulle varken bereda honom nöje eller bedrövelse. Det skulle bara vara något han gjorde. Lugn, son Bayer. Bornholt såg på fångarna igen. Jag misstänker att ni inte vet mycket om de smorda eller ljusets söners kaptener, eller hur? Nej, jag trodde inte det. Men för son Bayers skull kan ni väl försöka låta bli att säga emot eller skrika. Han vill ingenting annat än att ni ska vandra i ljuset, och ingen av oss tjänar på att ni låter vreden ta överhanden. Perrin såg upp på den utmärglade man som tornade upp sig över dem. För son Bayers skull. Han lade märke till att kaptenen inte sa åt son Bayer att låta dem vara. Bayer mötte hans blick och log. Leendet nådde inte längre än till läpparna, men huden i ansiktet spändes tills det såg ut som en dödskalle. Perrin rös. Jag har hört talas om detta med människor som jagar tillsammans med vargar, sa Bornholt eftersinnande, även om jag inte har sett det förr. Människor som förmodas tala med vargar och andra av den svartes underhuggare. En otäck historia. Det får mig att frukta att slutet verkligen nalkas. Vargar är inte... Perrin avbröt sig när Bayer måttade en spark. Han tog ett djupt andetag, och när han fortsatte med lugnare röst sänkte Bayer foten och gjorde en besviken grimas. Vargar är inte den svartes underhuggare. De hatar den svarte. Åtminstone hatar de trollocker och blekmän. Han blev häpen när han fick se den utmärglade mannen nicka för sig själv. Bornholt höjde ett ögonbryn. Vem har sagt det? En väktare, sa Egwene. Hon drog sig undan Bayers hetsiga blick. Han sa att vargar hatar trollocker och att trollocker är rädda för vargar. Perrin blev glad över att hon inte nämnde Elias. En väktare, suckade den gråhårige mannen. En medhjälpare till häxorna från Tervallon. Vad annat skulle en sådan säga till er, när han själv är mörkvän och tjänar mörkvänner? Vet ni inte att trollocker har vargkäftar och vargtänder, och vargragg dessutom? Perrin blinkade, försökte få huvudet att klarna. Hjärnan kändes fortfarande som en gelé av smärta. Men det var någonting som inte stämde här. Han kunde bara inte samla tankarna tillräckligt för att komma på vad. Inte alla, muttrade Egwene. Perrin gav Byer en vaksam blick, men den utmärglade mannen bara såg på henne. Vissa av dem har horn, som baggar eller jätter, eller näbbar som hökar eller allt möjligt. Bornholt skakade sorgset på huvudet. Jag ger er så många chanser jag kan, och ni bara ställer till det värre för varje ord. Han höll upp ett finger. Ni jagar med vargar, den svartes tjänare. Ännu ett finger. Ni medger att ni känner en väktare, ännu en av den svartes tjänare. Jag betvivlar att han skulle ha berättat så mycket för er som han har gjort, om det bara varit en flyktig bekantskap. Ett tredje finger. Du, pojke, har ett mynt från Tarvalon i fickan. De flesta människor utanför Tarvalon gör sig kvitt dem så fort de kan, om de inte tjänar häxorna från Tarvalon. Ett fjärde. Du har en krigares vapen, men du klär dig som en bondpojke. En desertör således. Sedan tummen. Ni känner till troll, Ocker och Myrdrailer. Så här långt söderut är det bara några få lärda män och de som har rest omkring i gränslanden som tror att det är annat än sagor. Ni kanske har varit i gränslanden. Vill ni i så fall berätta för mig var? Jag har rest omkring mycket där. Jag känner till dem väl. Inte? Nå, då så. Han såg ned på sin utbredda hand och lät den sedan falla tungt på bordet. Den farfaderliga uppsynen sa att barnbarnen hade haft något mycket allvarligt ofog för sig. Varför berättar ni inte sanningen om hur det kom sig att ni var tillsammans med vargar i natten? Egwene öppnade munnen, men Perrin såg det envisa draget över hakan och förstod med en gång att hon tänkte berätta en av deras uppdiktade historier. Det skulle aldrig gå, inte nu. Inte här. Det värkte i huvudet och han önskade att han hade haft tid att tänka igenom saken, men det hade han inte. Vem kunde säga var den här Bornholt hade rest? Vilka länder och städer han väl kände till? Om han kom på dem med att ljuga skulle det inte kunna återgå till sanningen. Då skulle Bornholt vara övertygad om att de var mörkervänner. Vi kommer från Tjufloden, sa han snabbt. Egwene stirrade ohöljt på honom innan hon kom på sig med det och han fortsatte med sanningen, eller en version av sanningen. De båda hade lämnat Tjufloden för att se Caimlin. På vägen dit hade de hört talas om en väldig ruinstad. Men när de kom fram till Shadar Logoth fanns det trollocker där. De lyckades fly över Arinellfloden. Men vid det laget hade de kommit helt vilse. Så hade de träffat en man som erbjöd sig att visa dem vägen till Caimlin. Han sa att det inte hade att göra med vad han hette, och han hade inte verkat vidare vänlig, men de behövde en vägvisare. Ingen av dem hade ens sett vargarna förrän efter att ljusets söner hade dykt upp. De hade bara försökt gömma sig så att de inte skulle bli uppätna av vargarna eller dödade av ryttarna. Om vi hade vetat att ni var ljusets söner, avslutade han, skulle vi ha bett er om hjälp. Byer fnös vantroget. Perrin brydde sig inte mycket om det. Om kaptenen lät sig övertygas kunde Byer inte skada dem. Det var uppenbart att Byer skulle sluta antas som kapten Bornholt sa åt honom att göra det. Du har inte sagt någonting om väktaren, sa den gråhårige mannen efter ett ögonblick. Perrins fantasi svek honom. Han visste att han borde ha tagit tid på sig att tänka igenom historien. Egwene fyllde igen luckan. Vi träffade honom i Berlon. Staden var helt full av män som hade kommit ned från gruvorna efter vintern. Och vi fick sitta vid samma bord på ett värdshus. Vi pratade inte med honom mer än under den måltiden. Perrin började andas igen. Tack, Egwene. Låt dem få tillbaka sina tillhörigheter, Sombayer. Inte vapnen förstås. När Bayer häpet såg på honom tillade Bornhold. Eller är ni en av dem som har för vana att plundra det icke upplysta, sa hon Bayer. Det är en otäck hantering, inte sant? Man kan inte både vara en tjuv och vandra i ljuset. Bayer tycktes brottas med sin vantro vid detta påstående. Så ni tänker släppa oss? Egon lät förvånad. Perrin lyfte på huvudet och stirrade på kaptenen. Naturligtvis inte, mitt barn, sa Bornhold bedrövat. Det kanske är sant att ni kommer från Tjufloden, eftersom ni känner till Berlon och gruvorna. Men Shada Logoff, det är ett namn som ytterst få människor känner till. De flesta mörkvänner. Och de som vet tillräckligt mycket för att känna till namnet vet också bättre än att ge sig in i staden. Jag föreslår att ni kommer på en bättre historia på vägen till Amador. Ni får god tid, eftersom vi måste stanna i Camelin. Företrädesvis sanningen, mitt barn. I ljuset och sanningen finner vi frihet. Bayer glömde bort lite av sin osäkerhet inför den gråhårige mannen. Han vände sig snabbt bort från fångarna och i hans röst fanns en upprörd skärpa. Det kan ni inte. Det är inte tillåtet. Bornhold höjde frågande ett ögonbryn och Bayer hejdade sig snabbt och svalde. Förlåt mig, kapten. Jag förgick mig och jag ber ödmjukast om förlåtelse och underkasta mig botgöring. Men som kapten själv har påpekat måste vi hinna till Camelin i tid. Och med de flesta av reservhästarna bortsprungna är vi ändå hårt pressade, även utan fångar. Och vad föreslår ni? Frågade Bornhold lugnt. Mörkvänners straff är döden. Den uttryckslösa rösten gjorde yttrandet än mer uppskakande. Han kunde lika gärna ha föreslagit att han skulle trampa på en skalbagge. Vi har ingen vapenvila med skuggan. Vi har ingen misskund med mörkvänner. Trosiver bör prisas, son Bayer. Men som jag ofta måste säga till min son Dane, kan överdriven nit vara en allvarlig brist. Minns att läraren också säger, ingen är så förlorad att han inte kan se ljuset. De här båda är unga. Än kan de inte ha gått långt in i skuggan. Än kan de ledas till ljuset, om de bara tillåter att skuggan lyfts från deras ögon. Vi måste ge dem den möjligheten. Ett ögonblick kände Perrin nästan tillgivenhet för en farfaderlige man som ställt sig mellan dem och Bayer. Men så vände sig Bornhold mot Egwen och log sitt beskyddande leende. Om du ännu när vi kommit till Amador vägrar att se ljuset, tvingas jag överlämna dig till åklagarna. Och jämfört med dem är Bayers trosiver som ett ljus in till solen. Den gråhårige mannen lät som om han beklagade det han måste göra, men inte hade för avsikt att någonsin göra annat än det han såg som sin plikt. Ångra dig, avsäg dig den svarte, vandra i ljuset, bekänn dina synder och berätta vad du vet om denna vidriga hantering med vargar, så ska du besparas det. Du får gå fri, vandra i ljuset. Så fäste han blicken på Perrin och suckade sorgset. Perrins ryggrad fylldes av is. Men du, bara Perrin från Tjufloden. Du dödade två av sönerna. Han rörde vid yxan som Bayer ännu höll i. Jag fruktar att det som väntar dig i Amador är en galge.